Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till Expressens mediepodd. Jag heter Karin Olsson och är kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alselind och är redaktionschef.
Journalister gör ju journalistik och sen resten av tiden så sitter de som gäster i olika frågesportprogram.
Ja, vilka är med som inte är journalister undrar jag?
Nej, men exakt. Men hur har det kunnat bli så här? Finns det inga andra allmänbildade människor förutom journalister?
Nej, men när man växte upp, det var så här, Birger Fält tävlade i sig Vasaloppskunskap i 24 000 kronor frågan eller kvitteldubbelt eller vad det hette. Då kom det liksom in lite udda profiler runt om i landet. Nu behöver man vara känd från början och då många journalister verkar också känna sig kallade. De verkar inte säga nej när de får frågan.
Nej, men det är späckat med journalister i Alla mot alla, På spåret och Landskampen och Muren. Nu vet jag inte om Muren går fortfarande, men...
Ja, men det var, vi hade ju Staffan Heimersson som gäst här tidigare som dominerade i Muren. Han var ju helt fantastisk.
Ja, vad grym.
Cecilia Hagen vunnit På spåret, Expressens legendariska kolumnist.
Jag tycker att det är ganska modigt att ställa upp, för man hade ju inte velat vara SVT:s Carina Bergfeldt och TV4:s Marcus Oskarsson i fredags när de körde sin På spåret-debut. De blev ju helt krossade av Timbuktu och den här kocken Marcus Samuelsson.
Ja, om man tycker att det ändå gick ganska bra, då stämmer KG Bergström i bäcken på Twitter, säger jag här. Den skriver... Pinsamt dålig allmänbildning av Marcus Oskarsson och Carina Bergfeldt. Utklassade utropstecken. Sanningen, den får man från Fyllon, Barn och KG Bergström.
Han är så himla hård. Jag såg avsnittet och jag tyckte faktiskt inte de var så dåliga. De bommade ingen fråga som jag tyckte det var så där otroligt pinsam att bomma.
Så att när de var i Värmland och båda tänkte att det här handlar om dem själva, så nu har de valt en USA-fråga. Det tyckte du var...
Att de trodde att de var USA. Ja, men det tycker jag man kan förlåta dem, för att de hade i 10 poängen så hade de någonting om Nixon. Så då var det inte så konstigt att tankarna leddes fel.
Nej, jag skulle själv aldrig ställa upp. Och vi tackade ju nej till Landskampen häromveckan. Jag och du, Karin.
Ja, det var till en sondering långt ut i någon. Det var ingen direkt fråga. Men lite roligt var det att Marcus Oskarsson till och med för att fylla ut tiden när han inte kunde då frågan, att han började snacka om sin dating.
Jaha, är han singel?
Nej.
Den sydkoreanska filmen som blivit så uppmärksammad. Kan man båda så får man 3 poäng. Första klass, ni får börja svara.
Och nej.
Ja, jag vet ju att Donald Trump var jätteupprörd för att den här filmen fick en Oscar.
Var det så?
Ja, han ville att det skulle vara en amerikansk film. Och den är jättebra, den här filmen.
Ja.
Som heter...
Jag var faktiskt på en väldigt lyckad dejt på den här filmen.
Mm. Oj, berätta!
Och vi är fortfarande tillsammans.
Ja.
Så jag hade mer fokus på något annat än just själva filmen.
Ja, gjorde du den här klassiska?
Ungefär så.
Ja. Ja, vad kul.
Men filmen var också väldigt bra, men mycket läskig på slutet.
Ja.
Mm. Väldigt mycket blod på slutet.
Carina, du bevakade väl Oscarsgalan?
Jag var föräldraledig det året.
Ja, okej. Bra. Parentes.
Ja. Tack och lov.
Vilken film var det, Karin?
Parasit.
Ah.
Mm, ja, men den kunde de inte.
Koreansk.
Sydkoreansk. Ja. Ja, men några som gick segrande ur striden var i alla fall Expressens superduo Victor Malm och Linda Järnek i senaste avsnittet av Landskampen i P1. Och de mötte då SVT:s Fouad Youssefi och Carolina Neurath som de skåpade ut.
Ja, man får berätta positiva saker här med Expressen.
Ja, om de vinner frågesporten får man göra det, tycker jag. Men hör här hur ledarsidans Linda Järnek briljerade.
Då ska ni vara beredda här, för nu kommer första frågan. På den andra av onsdagens presskonferenser då Magdalena Andersson kom direkt från talmannen där hon bett om entledigande från den statsministerpost hon alltså aldrig hade hunnit tillträda, så lät det bland annat så här. Men hur slutar Anderssons svar här? Och ni får en ledtråd. Ganska osossigt ord.
Hade du gjort någonting annorlunda om du hade vetat hur Centern reagerat och Miljöpartiet?
Ja, alltså, det är alltid intressant att spekulera i.
Det är ju alltid intressant att spekulera i en...
Vad sa hon?
Hon
sa ett ganska osossigt
ord. Osossigt ord? Vad är det?
Det var många ord den dagen.
Ja, det var det.
Alldeles för många ord den dagen.
Ja, men då, vi hittar på något. Vilken bra låt det är.
Vad ska vi hitta på då? Jag känner mig för stummad av den här frågan.
Vi börjar
det är alltid
lite
intressant att spekulera i.
Jag ska säga att producent Rille menar att det här är den svåraste hur slutade någonsin.
Okej, vad skönt.
Det är det inte.
Det är alltid svårt att spekulera i rymdfrågor.
Att det är det hon säger?
Nej.
Osossigt. Då är det inget med solidaritet och sånt, för det pratar de mycket om. Inga rosor. Det är intressant att vänta, kontrafaktisk historieskrivning.
Det tar vi. Det är alltid svårt att...
Kontrafaktisk historieskrivning. Vi lyssnar.
Ja, alltså... Det är alltid intressant att spekulera i en kontrafaktisk verklighet. Det kan ju bli spännande böcker.
Påminn mig att aldrig vara med i en frågesport. Jag trodde ju själv att vår nya statsminister heter Margareta Andersson när vi satt och bollade idéer förra veckan, Karin. Då högg du ganska snabbt på att det var inte rätt förnamn.
Nej, då kände jag så här, då svindlade lite här. Här sitter Expressens redaktionschef. Nej, men ska man vara med i en frågesport, då ska man i alla fall vara i par med Linda Jänek.
Ja, hon gör här en insats för journalisternas anseende får man säga efter att Janne Josefsson har dragit ner hela kåren de senaste åren. Sveriges kanske mest kända och framträdande journalist på 90- och 00-talet får man väl ändå kalla honom, Janne Josefsson, som då inte hade en aning om typ när eldkvarn brann och kunde nästan inget annat heller i Alla mot alla, vart även jag ju inte heller visste vad gula västarna hette på franska, fast han ska vara då och som frankofil.
Nej, men alltså all kredden då till de som vågar ställa upp, alltså vilken mardröm.
Men förresten Karin, Linda Jänek kommer nog få konkurrens här på Expressen i att briljera mest i frågesporter framöver. Har du koll på det?
Nej, vadå? Cissi Hagen har du redan nämnt.
Vi har nämligen värvat Kristin Lundell på spåret vinnare.
Wow!
Hon kommer bli skrivande redaktör på Expressen. Hon vann ju på spåret tillsammans med Johan Hilton.
Vad kul! Mm. Fantastiskt. Jag har ju hört det surras lite, men jag visste inte att det var klart.
Ja, Kristin Lundell som kommer närmast från Moderna Museet faktiskt, men som tidigare har varit profilerad både på Svenska Dagbladet och på Aftonbladet i många år, som kommer att både tillföra sin stilistik och jobba med redaktörskap av andras texter. Så att, och kanske få ställa upp i frågesporter då, om man vill ha någon som vet vad Sveriges statsminister heter för namn.
Kul! Hon är mest känd för kungaboken Den motvillige monarken som avslöjade kungens hemliga romans med Camilla Henemark. Men nu är Diane Rauscher tillbaka med en smärre bomb som också Expressen publicerade. Välkommen till Lägg ut, Diane.
Tack så mycket.
Du utkommer nu med boken G som gärningsman som du har skrivit med Sören Sulo Karlsson. Och där avslöjar ni att regissören Staffan Hildebrand på 80-talet, en otroligt känd regissör och debattör i svensk offentlighet, att han sexuellt förgripit sig på pojkar som han omgav sig med. Hur lyckas du hamna i de här otroliga historierna gång på gång?
Den här gången var det inte mitt eget fel, tänkte jag säga. Jag hyrde en lägenhet nere i Palermo och tänkte bara, har det skönt att sitta och släktforska, när telefonen ringde och Jakob Nilsson från Bokfabriken i Malmö frågade om jag fortfarande tog researchuppdrag. Och jag försökte förklara för honom att det var inte på det sättet jag jobbar. Det har ju snarare varit så att jag har fått en idé och haft någon gammal historia i åtanke som aldrig har blivit utredd, eller där man har varit nyfiken på vad det egentligen handlade om. Jag sa faktiskt nej. Jag sa att nej, jag orkar inte längre. Kungaboken var, det var punkten för min journalistiska korta karriär.
Vad fick det att ändra dig?
Han var hemlighetsfull och berättade att det här kommer bli stort. Det kommer bli någon slags MeToo-variant, fast med en annan målgrupp. Pojkar eller män som det handlade om. Som inte har fått speciellt mycket ljus i det sammanhanget. Och det tänkte jag ändå att det var lite intressant att ta reda på mer om det. Så bestämde vi att jag skulle träffa Sören Sulo Karlsson. Och det var ju en fullkomligt osannolik kombination, Sören Sulo Karlsson och jag. Jag blev väldigt förälskad av honom som person,
och
som människa.
Han är musiker och författare.
Han är musiker, författare.
Och politiker numera också för Socialdemokraterna.
Mm. Nej, ni skämtar ju. Det har jag inte hört någonting om.
Många strängar på sin lyra. Men ja. det vi vet, tack vare Sören Sulo Karlsson, tack vare dig och tack vare Micke Syrén på Expressen som har jobbat vidare med era uppgifter, så vet vi nu att Staffan Hildebrandt har förgripit sig på pojkar så unga som 13 år. En pojke så ung som 13 år. Mm. Även på ytterligare en tonårspojke som medverkar i boken. Och det finns också uppgifter om att han tagit en pojke från Thailand till Sverige, sagt att han ska adoptera honom, låta honom bo här i flera månader och sen dumpa tillbaka pojken i Thailand. Och framför Expressens kameror så bekräftar han också detta.
Men kan jag få tillägga att den här boken handlar ju inte bara om Staffan Hildebrand, utan vi har ju flera olika exempel på män runt omkring, ja, bland annat runt omkring Staffan som också har haft den preferensen.
Ja, och det stora i boken tycker vi är, och i avslöjandet, kopplingarna. Han finansierades naturligtvis av filmindustrin, men också av LO, av Televerket, och hade kontakter i både fackföreningsrörelsen, i Socialdemokratiska partiet och i näringslivet, som dels gav dem möjlighet att göra med filmerna, och i de här filmerna kunde han användas som lockbete för unga pojkar som fick medverka i filmer, och han också då i minst de här två fallen då utnyttjade.
Ja, han utmålar sig som någon slags ungdomens röst och den som förstod ungdomen. Och jag minns ju från barndomen hur han var med i debattprogram, och han var liksom en figur som ständigt dök upp i tv-rutan och på radio. Jag tycker vi kan höra lite kort på Mikael Syrén på Expressen när han intervjuar Staffan Hildebrand om det här avslöjandet.
Men nu känner jag att det var, nu med den kunskap med MeToo och med allt det här, självklart är det fel. Han var ju inte mogen att, så att säga, förstå sin sexualitet vid den åldern. Men han var väldigt mogen och utvecklad. Och...
Han säger i boken så här, då, jag citerar. Ja. Jag var ett barn som var mottaglig för hans bemötande, alltså ditt bemötande. Ja. Att bli sedd, att bli uppmärksammad och bli tagen på allvar. Jag sålde min själ för den här uppmärksamheten.
Ja. Ja, visst.
Vad tänker du kring det då?
Ja, det är jättetråkigt att jag har skadat och sårat honom. Men det har inte jag fått... jag har inte pratat om det här förrän nu.
Men du var vuxen.
Ja.
Du hade jobbat som journalist. Du började göra filmer.
Mm.
Och du har en sexuell relation med en pojke som är 14 år.
Ja.
Han berättade att du övertalade honom till att tillfredsställa dig. Du sa bland annat, och det står också i boken, att det är vanligt att äldre män skulle lära unga män om livet och hänvisade till de gamla grekerna.
Mm. Ja, det kanske var, jo.
Varför tog du upp det här med grekerna egentligen, tänker jag? Just att en äldre man skulle ledsaga en yngre man.
Det vet jag inte.
Utan att påstå, det låter ju lite manipulativt ändå. Tycker du själv det?
Ja.
Var det medvetet manipulativt eller omedvetet?
Du pratar bara om det manipulativa.
Ja, men alltså, vad skulle jag prata om, tycker du då?
Jag vet inte.
Otroligt starkt tv. Vi ska säga där att Staffan Hildebrandt rättar Micke Syrén där och säger 15 när Micke Syrén säger 14. Men faktum är att pojken har visat sig vara 13 när vilket har framkommit till researcharbete efter boken och efter intervjun, att första tillfällen var 13.
Det var det jag tänkte tillägga. Men vi har ju träffat Staffan Hildebrandt flera gånger. Minst tre långa intervjuer. Och sen har Sören träffat honom ensam några gånger när jag var utomlands. Och idag ska vi träffa honom en sista gång.
Mm.
Han nekade ju helt från början tills han förstod att vi hade så mycket på fötterna så han inte hade möjlighet att fortsätta förneka.
Men när vi pratar om Staffan Hildebrandt här, så är du hela tiden mån om att bredda det här. Vi säger att det är ett avslöjande om Staffan Hildebrandt. Ja. Men du har en annan historia att berätta.
Ja, absolut. Det här var ju inte en enstaka företeelse. Utan vi tar ju upp bland annat en före detta som jobbade på som Staffan hade en väldigt nära, ett väldigt nära samarbete med. Och de här två herrarna arbetade mycket på
Fryshuset
tillsammans med Anders Carlberg, vilket förvånar mig i ganska hög grad med tanke på att det var väl känt i stora kretsar att båda de här herrarna hade unga pojkar som referenser. Som han heter och också har erkänt och är dömd berättar att det här var känt även hos Anders Carlberg och de hade otroligt mycket verksamhet bland ungdomar, unga pojkar då framförallt som de bespetsade sig på. Det har ju många pojkar vittnat om att, och vissa reagerade väldigt starkt över hur de kunde bli insläppta i sådana sammanhang. Men vad jag har förstått så handlar det mycket om pengar. Staffan Hildebrand var en mästare på att ordna finansiering. Han började ju med att ordna 1 miljon från Konsum till Fryshuset. Hade ju kontakter runt om i hela Sverige med landsting och olika kommunala sammanhang som kunde ordna fram.
Och det är också pojkarna vittnar om här, att man blev insläppt till makten och man fick träffa politiker, man fick träffa andra höjdare, till och med utländsk säkerhetstjänst är det någon som säger här.
Han tog ju ofta med, det här var ju en del av metodiken att ge de här ungdomarna väldigt mycket som reser, ett fantastiskt spännande socialt liv, möjlighet att bo hemma hos honom i hans kulturhus. Och att introducera ungdomarna för väldigt spännande människor och inte sällan äldre män med samma preferenser som han själv då.
Vad var det som gjorde att han till slut ställde upp? För det är något oerhört att se honom i den här filmen. Han säger, jag är inte pedofil, han svarar nej på den frågan. Och sen säger han ändå att ja, det är något fel i huvudet på mig. Det har jag vetat sedan jag var 10 år gammal. Och att det är något fel med att dras till yngre på det här sättet. Han säger ändå detta, det är otroligt att se. Han hade ju kunnat säga, jag vet inget om det där, jag vill inte prata. Det hade ju de allra flesta gjort. Vad är det som gör att man ställer upp?
I början då, eller när vi tog kontakt med honom, så ska jag säga att jag var ju inte direkt med att nu kommer vi prata med dig om alla rykter som har omgärdat dig under alla decennier. Utan vi pratade, fokuserade väldigt mycket på ungdomskultur under 80-90-talet och berättade för honom att du går som en röd tråd genom det. Och så hade vi, han ställde som krav då på att vi skulle träffas och ha ett informellt möte innan han bestämde sig för att han ville låta oss intervjua honom. Och det hade vi ju på en 3-4 timmar. Det föll så naturligt att vi tog upp det här med ryktena som omgärdat honom. Han sa till oss att han tyckte att det kändes bra att prata om det. Det var inte så att han medgav något, men han tyckte att det var bra och skönt att vi tog upp det.
Att det kanske är någon börda han har burit på.
Antagligen så har väl han gått och väntat på att det här ska komma fram förr eller senare.
Jag kan tänka mig att en del av våra lyssnare, en del av läsarna som såg Expressen inte visste vem Staffan Hildebrandt var.
Oj,
det tror jag märkligt. En del yngre. Ja. Vi har mött en del sådana reaktioner. Vem är det? Men på 80-talet, då fanns det knappt en mer känd svensk Staffan Hildebrandt. Det är klart att Björn Borg och Ingemar Stenmark och några till var mer kända. Men han var ju i tv jätteofta. Och de här filmerna han gjorde, G som i gemenskap, den sålde 500 000 biljetter för SF. Och har ju, blev ju en, så många klassiska scener och fick betydelse för kulturen och mode och stil och så gjorde han
och de är också det eviga exemplet på så här pekoralfilmer med så här, stiltiga repliker trots att filmkritikerna sågade det så älskade de unga filmen. Vi kan väl höra på en scen här från G som är gemenskap där Niklas Wahlgren spelar och även Magnus Uggla. Och det här, de här två personerna möts då på nattklubben G.
Mm. men tjena.
Du Kristoffer. Va? Nej, det går till helvete med Mia i natt. Fan också.
Äsch, du har ju säkert bara spak. Det är alla första gången.
Men om Mia har rätt då?
Vadå rätt?
Jag kanske är bög.
Ja, men skulle det vara så farligt då? Va?
För jag tänker på det jämt alltså.
Ja, men vi hade även scenen med Ulrika Örn som blev ikoniska, åtminstone för unga tonårskillar på den tiden.
Ja, men stark rolltolkning här av Magnus Uggla. Ja,
men det är lite Åsa Nisse, alltså ungdomarnas, ungdomsfilmens svar på Åsa Nisse. Sen är det ju inte Staffan i sig som sköter filmarbetet eller dialogen i filmerna, utan det är ju ungdomarna som gör det själva till nästan 100%.
Och i en del andra filmer då, ungdomar som har utnyttjats av Staffan Hildebrand. Förutom G så var det ju en Stockholmsnatt är ju också en film som verkligen satt sig i kulturen och blivit omtalad över hela Sverige och präglat bilden av hur Stockholm var på den tiden. Och Paolo Roberto spelade ju huvudrollen där, eller en viktig roll i alla fall där.
När det gäller manus så vill jag bara säga att ni känner till filmen Rosen, en av ABF-filmerna. Det var faktiskt Stig Malm som skrev manus till den.
Oj!
Ja.
Och sen gjorde han väl också Inga kan älska som vi. Och hade det varit ett annat sammanhang hade vi kunnat sluta med den låten, men det känns väl inte riktigt bra idag, Karin.
Nej, lite dålig smak i munnen ger det onekligen. Men det, menar du att det här var nästan en offentlig hemlighet? Att Staffan Hildebrand och andra män i hans närhet hade ett osunt förhållande till unga pojkar?
Absolut. Jag vet inte om jag hörde termen osunt förhållande, men det var Staffan och hans killar, unga killar.
Menar du att omvärlden förstod att han också hade sex med dem? Eller förgrep sig på dem?
Det kan ju inte jag svara på. Men det, jag menar, i en diskussion om Staffan Hildebrand så antyds det ju, eller det finns mellan raderna att det var på det sättet. Och det var en av orsakerna till att jag började på det här projektet tillsammans med Sören. Att jag ville ta reda på, det var väl ungefär som i första boken, Makten, männen, mörkläggningen, kungaboken. Jag ville
den
ta
här
reda
menar
på,
Makten, mörkläggningen handlade om Geijer-affären.
Ja, Geijer, bordell och Fälldin-affären. Jag ville ta reda på hur mycket det låg i alla rykten som fanns.
Ja, man kan ju verkligen se en röd tråd här. Då har vi, du blottlägger ni nu, du är med och blottlägger detta kring Staffan Hildebrand. Mm. Det är 2021 nu då. Mm. 2010-2011 så blottlägger du kungens leverne. Och det har ju blivit mycket uppmärksamt kring den här affären med Camilla Henemark som var på första sidorna då, från boken. Men det handlade också om hela det här umgänget med kaffeflickor som kom. Hela den kulturen. Och det hade ju många hört talas om i Stockholm. Det hade även jag hört talas om att kungen hade haft ett sånt leverne tidigare. Och kunde ju Expressen inte nå fram med, fast jag hade en framskjuten.
Jag hade talat med många journalister. Mm.
Och 2004 hade du då redan då kring bordellhärvan, Geijer-affären. Och Geijer-affären känner ju många till, Karin. Det handlar om justitieministern Lennart Geijer som gick till prostituerade och hur det mörklades av rikets ledning, hävdar en hel del. Och det kostade Leif G.W. Persson jobb och anseende.
Ja, innan han blev författare, gjorde succé som kriminolog.
Men i din bok 2004 så går ju du mycket längre än Lennart Geijer. Och du namnger en lång rad offentliga personer att de också ska vara kunder hos Doris Hopp. Bland annat några av våra högst uppsatta politiker på båda sidor. Och man kan väl kalla det den första MeToo-boken då 2004. Och mottagandet blev enligt Dagens Nyheter oansvarigt, såg jag i recensionen.
Men där låg det mycket närmare mig, kan jag säga. Att jag, min pappa, jag har berättat den historien många gånger, men min far var så kallad illegal gambler. Han hade illegala roulette-klubbar i Stockholm och samarbetade och var jättegod vän med Doris Hopp.
Det är den här bordellmamman då?
Ja, och henne träffade jag också. Men då mer i egenskap av narkomanvårdare, eftersom hennes son var narkoman. Hon ville ha stöd och råd i hon skulle hantera det.
I din tidigare då, karriär som socialarbetare?
Ja, frågade jag naturligtvis henne. Jag hade henne alltså privat framför mig och självklart att jag frågade henne, var det sant det där med och så nämnde jag några andra namn. Jag tror inte att jag tog upp honom, för att det var små flickorna och polisen och även alltså Säpo-källa kan man väl säga, som handlar om. Men de här mest kända namnen i det sammanhanget, för att han var nog inte med i PM:et heller. Och hon bekräftar ju det. Och så frågade jag henne varför hon inte skrev en bok om det. Och då sa hon att hon hade börjat skriva en bok, men att de hotade henne genom hennes son, Martin Hopp, så att hon hade lagt de här i tryckt förvar. Det fanns tre exempel. Jag vet ungefär var de låg någonstans. Mm-hmm. Finns ett kvar.
Vi har maktens män hos eskorter på 70-talet. Mm. Vi har Staffan Hildebrands leverne med unga pojkar i semi-offentlighet på 80-talet. Och så har vi kungens då vidlyftiga affärer med andra näringslivshöjdare och sådana som är insläppta i hovets gemenskap och även fick anseende genom hovet, kunde göra bra affärer genom hovet, som då nyttjade då kaffeflickor som kom efter middagarna.
Inte bara det, utan det fanns ju olika nivåer på de kvinnor som utnyttjades.
Och tre stycken öppna hemligheter i Stockholm under 70-80-talet. Som alla då avslöjas av dig. Jag tycker det är fascinerande, Karin.
Men verkligen, vem är du? Jag känner mig så nyfiken.
Ja, men jag blir lite lockad av det här kombinationen att du är socialarbetare, men också i den här kopplingen med pappan i illegala spelvärlden, vart jag också har en del känningar historiskt i det.
Har det?
Men
jag kan säga, då var jag med och jobbade på att skapa Stockholms första kvinnohus och socialarbetare. Så att för mig var det inte självklart att träffa henne, utan då var jag ju så rabiat på den tiden, så det kändes lite grann som att får jag hennes basiller på mig. Men det stod jag över, så jag träffade henne. Jo, jag vet, jag har funderat mycket på hur det kommer sig att det blev just de här affärerna. Och sen har jag ju inte gjort så mycket emellan. Jag har ju jobbat med andra saker emellan.
Vad har du gjort då?
Alltså efter Kungaboken, som ju var väldigt jobbig eftersom kungavännerna anlitade personer som skulle förstöra mitt och Thomas liv ekonomiskt, socialt och på andra vis. Så att till slut så bestämde jag mig för att nu släpper jag allting här i Sverige, och så började jag resa. Mm. Sen har jag rest oerhört mycket, varit i allt ifrån jesidiska flyktingläger i norra Irak under 2014 och Iran var det första landet förresten jag åkte
till. Och gjort journalistik från de här platserna?
Nej, jag vill bara uppleva, känna att jag levde historiens vingslag och försöka hjälpa till, i alla fall privat så.
Vad kan vi vänta oss här 2028-2030? Vad finns det för mer oberättade historier i Stockholms maktcentra här?
Det finns några stycken som jag grunnar på. Men om 10 år lär bli för sent, för då är jag ju närmare 80 år. Jag är ju snart 70 år nu. Så jag har inte så lång tid på mig. Jag har några historier som...
Kan du inte ge oss någonting?
Ja, det går väl, det samma nisch kan jag säga. om det nu finns mer. Jo, det finns massor.
Du som kan så mycket om Stockholm på 80-talet, så då frågar jag, vem mördade Olof Palme?
Christer Pettersson.
Var det en pappa som hade oxen?
Vad sa du nu?
Spelklubben Oxen, vart Christer Pettersson var ofta.
Nej, vänta. Låg den off Birger Jarlsgatan?
Jag är dålig på adressen.
Nej, vänta, jag tror inte det. Okay. Nej, en av ställena han hade låg på Strandvägen, 4. I någon så här jättepampig lägenhet. Mm-hmm. Jag var 13-14, eller vi säger att jag var 13-14 år när jag började få kontakt med min biologiska pappa som var spelaren. Då tog han med mig till såna här klubbar, och för mig var det något helt fantastiskt. Alltså det var ofta i väldigt fina lägenheter, och så stod det stora bord fulla med sprit och lyxmat. Mm. Jag var en sån där fattig förortsunge och blev jätteimponerad av det här. Och sen att när han bjöd mig på restaurang så behövde jag aldrig titta på priset, utan jag fick alltid välja precis vad jag ville ha. Så det blev Tornedå. Första och enda gången jag ätit Tornedå i hela mitt liv. Så.
Ja, det kan jag tänka mig, han är i spelklubben. Det är alltid banken som vinner.
Det här, ja, precis. Det var det han upptäckte. Det var där han blev bank.
Det här, de här miljöerna har jag ju bara upplevt i Claes Östergrens romaner. Så att det är väl roligt att ha dig framför mig som kan berätta om det här. Men det, dolda Stockholm. Mm.
Men det är någonting, alltså jag har funderat, som jag sa, jag har funderat väldigt mycket nu när jag har blivit äldre och klokare. Vad är det som binder ihop de här historierna, och varför har jag valt att göra dem? Och det hänger ju ihop med, naturligtvis, med mina egna erfarenheter. Som framförallt i den här sista boken då, i historien, har berört mig väldigt mycket. För att jag har varit med om en identisk historia i mitt eget liv som 13-åring. Mm.
Har du funderat på att skriva om den själv och berätta om den?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har gått i terapi 5 år i olika omgångar i mitt liv. Men jag har aldrig tagit upp den historien. Och så att när jag började jobba med det här projektet så var jag tvungen att se mig själv på ett annat sätt. Eller det kom fram saker som jag på något sätt har förträngt och dolt. Jag vet inte om ni har läst den här boken Samtycket. Om den franska unga kvinnan som blev utnyttjad utav. Ja, just det. Så att men det är så de här männen arbetar. När de väljer ut unga, sköra människor. Och det påverkar en. Alltså det är väldigt svårt att bygga ett stabilt, tryggt liv på en trasig grund. Och det har jag förstått idag. Mm. I dubbel bemärkelse.
Du nämnde Samtycket där, det är Vanessa Springoras debutbok om 80-talets Frankrike.
Som skapar en enorm debatt i Frankrike och det här gällde ju en av en väldigt känd fransk kulturpersonlighet då.
Pedofil.
Pedofil som nästan var det öppet i fransk offentlighet. Den här historien om Svenska Akademin och kulturprofilen Jean-Claude Arnault, kände du dig avundsjuk på Matilda Gustafsson som hade avslöjat den här offentliga hemligheten som det faktiskt var på något sätt?
Nej, jag tyckte den var fantastisk, den boken som hon skrev.
Ja, klubben.
Men det roliga var, i och med att jag har flyttat och jag har bott stort och har 1000 grejer i olika förråd så där, och gick igenom allting. Jag har sparat allting i hela mitt liv faktiskt. Så hittade jag ett av hans visitkort. Jean-Claudes visitkort. Det var ett lustigt sammanträffande. Men jag kommer inte ihåg honom. Jag kommer ihåg att han stod och hängde utanför stället där bara.
Forum.
Ja, precis. Jag undrar varför han gav mig visitkortet. Men det blev aldrig något.
Det blev aldrig något. Ja, jag är väldigt nyfiken på vad det är för nya historier som bor hos dig och som du kanske tar dig an. Så småningom.
Ett otroligt starkt avslöjande här i veckan, och det kommer ju vara ett av årets största avslöjande, och det mynnar ju verkligen ur din och Sulos bok, och sen har Micke Sirén på Expressen jobbat vidare på ett jättestarkt sätt, och vi publicerar då samtidigt som boken.
Och jag hoppas verkligen att du får det här erkännandet som en MeToo-författare innan MeToo ens fanns på något sätt, hur du liksom gång på gång har blottlagt maktens män eller mäktiga män på olika sätt. Och hur de har utnyttjats svaga människor och förgripit sig. Och betett sig, eller bara betett sig som svin i största allmänhet. För att det skulle du verkligen förtjäna.
Tack. Gud, nu blir jag väldigt rörd måste jag säga. Jag har inte sett mig själv på det sättet. Utan jag har bara huggit tag i historier som har intresserat mig. Och kombinerat det med att jobba socialt.
Så, ja, egentligen skulle jag vilja sitta och prata med dig här hela dagen. Jag blev helt tagen av dina historier från Stockholm. Wow, men tack för ditt avslöjande. Väldigt viktigt, och tack för att du kom till Lägg ut.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit, och tack för berömmet.
Du kollar väl såklart på Succession, Magnus?
Ja, man måste väl hänga med i någon mån med tanke på att det är den mest omtalade media streaming-serien.
Jo, alltså jag har sett något enstaka avsnitt, men jag har inte tid med alla tv-serier. Men jag blev faktiskt nyfiken när Expressens kulturskribent och succéförfattaren Jens Liljestrand på Twitter skrev om att Alexander Skarsgård i senaste Succession-avsnittet spelar en, citat, svensk medieboss som heter Mattsson.
Och jag tror han heter Mattsson.
Mattsson, ja. Men då pingade då Liljestrand in Thomas Mattsson, senior advisor på Bonnier News, kanske mer känd som tidigare chefredaktör på Expressen. Och då blev jag så himla nyfiken. Tänk om det är så att Alexander Skarsgård har, du vet, själv får döpa den här mediebossen.
Man får välja då Lena K. Samuelsson. Det är ju lite långt, Samuelsson. Granström. Det är lite krångligt. Jag gissar att Volodarski hade varit ganska nöjd. Men det är ju stort som helst. Det är klart att det är efter Thomas.
Nej, jag bad min man då, som kollar på Succession, att ta en tidskod när då det här namnet Mattsson nämndes, så att jag eventuellt skulle kunna ta ut en ljudillustration till podden. Och jag blev så hånad av min man hela kvällen. Han bara, men vadå, trodde du han var döpt efter Thomas Mattsson? Eller ni är sjuka i huvudet på Expressen.
Nej, jag tycker det låter rimligt. De har bollat där, förmodligen hela Succession-teamet på HBO samlats, gått igenom olika medienamn. Hanna Stjärne, svårt, Stjärne. Det funkar inte riktigt. Silla Bänkö.
Nej, men det här fick ju mitt äktenskap att knaka i fogarna.
Mattsson låter helt klockrent. Eller så Alexander Skarsgård har väl hängt med i mediedebatten. Han är hemma i Sverige lite här under 10-talet. Och då har ju Thomas varit... Det var ju mycket Mattsson hit och dit.
Ja, men det var ju inte ens någon mediekille. Det var någon sån här tech-kille som hette Lukas Mattsson. Och nu har jag gjort bort mig från min man. Han bara, det är nya Expressen-sekten som håller på igen.
Jag tycker det är stort för Thomas att vi bjuder honom på det här. Att han nu worldwide fame.
Ja, han var inte sen att plocka upp det såklart heller. Att ta en skärmdump och skicka ut. Ja, men min skilsmässa är nära nu, känner jag. Vi hörs nästa vecka.
Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.